CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på
Tech. Vad är grejen med Uber och Googles rättstvist?
Svenska unicorns fortsätter att fungera som språngbräda för många entreprenörer.
Spotify försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt.
Nu ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre Miriam Olsson Jeffrey.
USAs hatade och älskade elfordon kommer nu till Sverige. Snart är det val. Vilka partiledare lyckas på sociala medier och vilka misslyckas? Och svenskgrundade Foodora ska börja bygga egna kök och inte bara köra runt våran mat. Det och mycket mer i Digitalpodden den här veckan med mig, Fredrik Björkman.
Och med mig, Mimmi Billing. Vi jobbar ju på D-Digital, fick det Dagens Industrisajt om affärerna på den svenska startup-scenen och även det digitala näringslivet. Vi kanske ska börja med lite nyheter i korthet, Fredrik.
Ja.
För under tisdagen så kom det fram att Anders Borg och finansmannen Chris Agardell investerar i robotrådgivaren Lysa. Det är ju Anders Borgs första startup-investering som i alla fall vi får höra om.
Precis, som vi får höra om. Det var ju på vår scen i Almedalen som han gick ut med att han faktiskt träffat i genomsnitt 2 startup-bolag om dagen i början av sommaren då. Så vi kan ju anta att det kommer göras fler investeringar från honom och att vi här på D-Digital kommer kunna berätta om dem.
Mm, absolut. Ja, den här investeringen var i alla fall i robotrådgivaren Lysa. Mm. Det finns ju en hel del robotrådgivare där ute, men det här hade de valt. Och det här bolaget tog in 40 miljoner kronor. Det som är lite intressant med Lysa är kanske att nästan hela grundarteamet kommer ju från Avanza från början. Så det är ju bolaget lite extra tyngd. Och nu kanske ännu mer tyngd med tanke på att de har fått in Anders Borg och Chris Agardell som delägare.
Precis, Anders Borg är ju en fanatiker slash fantast av AI just nu. Och apropå Avanza, de har ju en egen sån tjänst också. Avanza Auto tror jag att den heter. Så att det här är på gång. Jag kollade lite på Lysas projektioner som såg ganska så lovande ut vad gäller avkastning om man inte behöver pengarna på ett bra tag. Sen så hur pass bra det kommer gå då, beroende på vad som händer i världsekonomin som alltid, det återstår att se. Men det är spännande just att Anders Borg väljer också, som man har pratat mycket om AI, att gå in i ett sånt bolag nu.
Mm.
En annan sak som har hänt i slutet på förra veckan, står det också klart att ägarstriden i hörlursbolaget Sound Industries nu är över, verkar det som i alla fall. Till slut så var det medgrundaren Konrad Bergström som gav efter. Han har valt att sälja knappt hälften av sitt innehav, sammanlagt 300 000 aktier som tidigare då uppgick till 8,4% av bolaget.
Mm. Men de som inte riktigt tänkt med den här vevan så handlar väl om en ägarsid mellan typ 2 läger. Mm. Den ena där vdn Pernilla Ekman står och den andra där Konrad Bergström är, eller hur?
Ja, men det kan man säga. Och Pernilla Ekman då, på hennes sida finns också Tommy Jakobsson, investeraren då. Och på andra sidan med Konrad Bergström står, visade sig när vi grävde lite grann i det här tidigare, en Wallenberg familjemedlem, Mark Wallenberg, som står på den sidan. Så att ja, 2 sådana sidor fanns det, det kan man sammanfatta det som.
Mm. Du och vår kollega Johannes Karlsson har ju följt den här konflikten och enligt uppgifter så är det då investeraren Tom Jakobsson som köper aktierna av Konrad Bergström, eller hur?
Ja, precis. På samma sida då som vd Pernilla Ekman så är det Tom Jakobsson med Zenith Venture. De äger ju redan en väldigt stor del av Sound och eftersom han då står på Pernilla Ekmans sida, som sagt, så är det hennes sida som vinner, får man väl säga, den här ägarstriden. Så kanske inte Konrad hade sagt att det heter.
Nej, såklart. På tal om strider så börjar man ju direkt tänka på lite grann på Elon Musk och Tesla. Vet inte varför det är så, men Elon Musk har ju haft ett par intensiva veckor, bland annat på Twitter kan man ju säga. Det hela drogs igång när Tesla-vdn för 3 veckor sedan gick ut med att han hade finansieringen säkrad för att köpa ut Tesla från börsen. Och sedan dess har det varit mer eller mindre stormar runt det här bolaget då. Och frågorna som man brukar ställa sig är så här: hur mår egentligen Elon Musk idag? Och varför skulle han köpa ut bolag från börsen? Och hade han verkligen den här finansieringen säkrad?
Det här har ju du, Mimmi och Andreas Ravenka pratat om i Digitalpodden som kom ut i fredags förra veckan. Men nu har alltså Elon Musk bestämt sig för att låta Tesla stanna på börsen, verkar det som.
Ja, Elon Musk bestämt sig då för att inte köpa ut Tesla från börsen eftersom att aktieägarna hade bett honom att inte göra det. Så vi följer självklart den här utvecklingen och ja, allt om turerna går att läsa på digital.di.se. Nu är den här, fortskaffningsmedlet som fått USAs västkust att koka. Vissa älskar den, andra hatar den. Vi pratar om elskoten. Lime, Bird och Jump är amerikanska bolagen som nått en miljardvärdering i jakten på att så här, dominera den här marknaden för delningstjänster för elskotrar i amerikanska städer. Och flera aktörer börjar blicka mot Europa för lansering. Nu kommer den alltså till Sverige, men inte via ett amerikanskt bolag. Fredrik, du var den första journalisten i Sverige att prata med grundarna till svenska bolaget bakom de här skotrarna i Stockholm som heter Voi.
Precis, Voi heter de. Jag var också den första journalisten som fick testa de här skotrarna. Vi ska komma tillbaka till det senare. Jag kan utlova att jag kommer pudla här i podden. Men det handlar om Fredrik Hjelm och Douglas Stark heter grundarna. De har ett väldigt internationellt team som jobbar för dem, bland annat med bakgrund från Snapchat, Uber och Spotify. Det var lite hysch-hysch kring det där när jag kom dit. Vissa medarbetare var inte säkra på om de fick säga vad de hade jobbat tidigare. Mm. Det var framförallt amerikanska medarbetare som var lite oroliga just för att deras kontrakt kanske inte riktigt hade löpt ut och så vidare med lagar i USA. Och
det där är ju lite obehagligt såklart.
Det är lite känsligt. Jag mötte upp dem på Östermalm i Stockholm. De sitter i Handelshögskolans inkubator SSC Business Lab på Gamla Arkitekthögskolan. Douglas Stark är ju även vd för den inkubatorn och de har fått in X, säger nu, antal miljoner av svensk grundade investmentbolaget Vostok New Ventures som gör att de kan då börja rulla.
Man vet inte hur mycket de har tagit in.
Nej, det är hemligt än så länge. De vill inte berätta hur mycket det handlar om. Det de sa var att det ska handla om den största såddrundan hittills i år. Kanske generellt den största såddrundan.
Oj, i Sverige?
Precis, i Sverige. Och det behövs ju en hel del pengar då för att just som amerikanska bolag ta marknaden och komma igång så fort som möjligt. Sen ska de gå tillväga lite annorlunda, hade de tänkt, än det som har skett på västkusten då.
Sen är en såddrunda oftast mindre än de här A-rundorna sådär, så det kanske kan röra sig om några tiotals miljoner kronor då.
Jag känner som att det här kan vara vad som helst. Det skulle kunna vara mer. Ja, men i och med att det är sån typ av bolag. Mm. Som du sa tidigare, så de amerikanska bolagen är ju miljardvärderade. Ja. Fått in hur mycket pengar som helst. Så att, ja, frågan är hur det ser ut i Sverige då. Det som är intressant här är att Fredrik Hjelm då, den ena grundaren, han har en bakgrund hos ryska Rocket-kopian Avito, som ju också ägs av Vostok New Ventures. Så man kan tänka sig att det telefonsamtalet när Fredrik Hjelm hade idén kanske inte blev så långvarigt, utan ja, han fick pengar.
Vostok New Ventures, alltså de, det här med Avito och så vidare, det är ju intressant för Avito har ju också, som sagt, grundarna för Avito, Jonas Nordlander och Filip Engelbert har ju också varit stora investerare i svenska techscenen. Och jag kan tänka mig att om man har då jobbat på Avito och har alla de här det kontaktnätet och sen så kommer då till Vostok New Ventures, så måste det vara mycket lättare kanske att få in pengarna därifrån.
Kan tänka mig det, i och med att de vet ju om Fredrik Hjelms bakgrund. Mm. Han kan ju till exempel ryska då. En del av teamet är ryssar, därför att Fredrik Hjelm och Douglas Stark träffades när de gick på försvarets tolkskola. Mm. Men Fredrik Hjelm äger ju och driver också appen Guestit, en slags Airbnb-administrationsapp kan man kalla. De sitter i samma lokaler där på före detta arkitekthögskolan.
Mycket att göra.
Ja, precis. Alltså, det är ganska många bolag som sitter just där och de har, alltså Voi då har haft, det har varit 100% från ett par månader bara tillbaka när man grundade bolag. De är jättenya i och med att de fick den här investeringen och de måste få ut de här skotrarna direkt, vilket ju har börjat komma ut här i Stockholm då.
Men jobbigt att liksom både att ha två startupbolag samtidigt, det måste ju att man liksom skiftar fokus lite grann. Jag kan tänka mig att det här Voi tar lite mer tid och kraft just nu än vad kanske den här Guestit gör.
Det kan jag också tänka mig. Alltså, det är ju lite så att man har kommit på en, eller kommit på, det här idén finns ju som sagt, men man har kommit igång med en idé som är en väldigt spännande business med just disruption-delen så, och att man har fått så mycket pengar i ryggen och man är först, så att ja, jag kan tänka mig som du säger, Mimmi, att det kanske är mer, det kanske är roligare att jobba med Voi helt enkelt.
Men du, då kommer ju frågan här, hur funkar det här med de här elskotrarna egentligen?
Ja, men det är som sagt en delningstjänst och det handlar om att man har en app då, man har Voice app som har en karta där man ser vart skotrarna finns någonstans runt omkring sig. Och så registrerar man den betalmetod man vill använda. Man går fram till en av de här skotrarna och skannar in en QR-kod som finns på ramen. Och där ser man då hur mycket laddning den har så att man inte går till någon som är urladdad. Och så väljer man om man vill låsa upp då.
Men är det lite grann som de här cykeltjänsterna med andra ord, eller?
Ja, precis, det kan man säga. Det kostar 10 spänn att låsa upp och så kostar det 1,50 per minut. Så det är ingenting med distansen att göra, utan det är per minut. Och vill man sen pausa så visar de en funktion att om jag vill gå in och köpa en kaffe till exempel, men jag vill inte att någon annan ska ta min skoter, då kan man liksom temporärt låsa den bara. Man betalar fortfarande per minut, men det är ingen som kan ta med sig den, utan den blir liksom mekaniskt låst.
Gud, vad stressad man skulle bli. Alltså okej, 1,50 är inte speciellt mycket pengar. Nej. Men fortfarande, alltså man kan ju för, ja,
ja, är det lång kö så får man stå och känna hur pengarna tickar iväg.
Kaffe blir helt plötsligt dubbelt så dyr.
Ja, men exakt. Och tanken är ju med det här, grundtanken med Voi och med elskotrar är ju att man ska enkelt, får man ändå säga, konkurrera med korta taxiresor. Eller de här cyklarna då. Men korta taxiresor framförallt, där man då som användare inte vill bli svettig, utan man vill ta sig fram ganska bekvämt, men man vill inte åka taxi av miljöskäl eller att det är bilköer till exempel. Det ska vara smidigare. De har en liten beräkning att det ska kosta 20 spänn mellan Sergels torg och Medborgarplatsen. Allt som allt då.
Ja, jag bor ju ungefär vid Medie, så det är intressant att se. Jag åker för sig väl sen Sergels torg. Men då undrar man ju så här, kör man på gator eller kör man på trottoarer eller liksom...
Den rankas som en, eller den klassas som en cykel enligt bolaget då. Så att det är ju cykelväg och ja, du kan ju åka i gatan. Det gjorde ju vi då när vi testade den.
Ja. Kan man ju som cykel också.
Ja, men exakt. Precis, så du kan ju åka i gatan precis som en cykel. Så du får välja där mellan det och cykelvägen helt enkelt.
Gud vad härligt, kommer du på cykelvägarna framöver?
Ja, precis. Det pågår ju redan nu, tänkte jag då. Alltså Stockholms trafiksituation är ju bananas. Och det pågår ju redan en strid mellan bilister och cyklister som är ganska infekterade, får man säga. Då ska ytterligare ett lager komma på detta med dessa elskotrar då.
Men jag tänker också så här, för att jag cyklar ju ganska mycket och cyklar ganska snabbt och sådär. Och ofta är problemet också mellan olika cyklister, om man då har alla de här små elskotrarna också. Nu har man ju problemet med alla elcyklar som swishar förbi en. Ja, det kan bli intressant helt klart. Men du, då tänker jag så här, alltså, har man några laddningsstationer eller liksom, hur fungerar det?
Nej, det var ju också en av de sakerna som jag tänkte på direkt. Så här, var ska man lämna dem, var ska man hämta dem och hur ska de laddas? Och hur länge kommer de hålla laddningen och hur länge ska de köra nu per säsong? Och för att ta det från början då, så handlar det om att de har skaffat sig vad de kallar då ett gig-nätverk. Alltså helt enkelt frilansarbetare som kommer att vara medlem i ett nätverk där man hämtar upp allihopa under natten, alltså, eller så många man vill, och så får man mellan 40 och 200 spänn då för att även ladda dem och sen placera ut dem igen på morgonen. Det här ska ske under natten, just delvis för att det är färre som åker, men dels också för att undvika då allt. Den första tanken som jag tänkte var bra, då kan jag ta mig hem från krogen med den här. Men det kommer alltså inte kunna hända tyvärr.
Nej, men alltså 40-100 kronor.
200.
200 kronor, ja, ja. Jag vet inte riktigt vad min smärtgräns skulle vara för att behöva ställa tillbaka den på morgonen också och inte kunna liksom glida runt med den på natten då?
Nej, precis. Det beror ju på, tänker jag, hur pass många och hur pass många man har i sin närhet där man bor kanske. Och sen handlar det om att man får ett slut emot vad sin elkostnad är, antar jag.
Ja.
Svår ekvation, känner jag. Så här, vad kostar en laddning för mig?
Ja, jag ser direkt som ett litet grann problem i kanske affärsmodellen där. Men vad vet jag?
Det var faktiskt en av de sakerna som jag också kände, att hur kommer det här funka om man då skalar upp? Kommer man kunna hålla sig flytande med det här nätverket som ju också måste växa och lockas tillräckligt mycket av just ersättningen?
Jag vet inte. Men du, om man tittar så här, vad tror du om det här i Stockholm då? Vad tror du kommer funka?
Alltså jag har ju skjutit ner det här när vi pratade om det i USA. Och det handlade mest om att jag tyckte, då pratade jag med vår kollega Sven Karlsson i den här podden. Och då sköt jag ner det på grund av egentligen att jag tycker att det är töntigt. Alltså det ser töntigt ut. Det ser otroligt töntigt ut.
Alltså nu har jag ju sett bilden på dig när du åker. Och jag måste säga att alltså jag är ledsen, men det ser fortfarande lite töntigt ut.
Ja, och då fick jag ändå cred av bolaget. Du har bra stil, du har liksom skön stil, man ser på och skateboard.
Säljare.
Ja, men exakt. Men, och jag tyckte själv att jag såg snygg ut när jag åkte. Men när jag ser bilden efterhand så ser jag ju jättetöntig ut. Vilket ju alla gör som åker.
Tyvärr. Måste ju säga till alla som lyssnar att gå in och kolla på... Jag tror att den ligger på både Facebook och Instagram och på vår sajt också för att kolla på den här videon och sådär. Men
idén i sig...
Har du ändrat dig?
Ja, eller så här. Idén i sig tycker jag ändå är rimlig just när det handlar om att man ska ta sig korta distanser. Ta oss till exempel, sitter på Marieberg och så vill vi ta oss någonstans i stan som vi ofta åker till, alltså till city på alla dessa möten eller intervjuer. Ja, jag cyklar oftast till jobbet och, eller går, och i det fallet så kan jag känna att det är rimligt att inte cykla om jag inte vill bli svettig, samtidigt som jag inte vill ta en taxi av miljöskäl helt enkelt, och ekonomiska skäl naturligtvis. Mm. Då, ja, absolut.
Dessutom tar det mycket längre tid att ta en taxi, så att verkligen, det kan ju vara smart, men det har ju varit väldigt starka reaktioner mot de här elskotrarna i USA. I San Francisco har man ju bannlyst dem tills de får sitt city permit, om man säger så. Måste be om det. Men det är ju också för att, ett, för att de ligger lite utslängda här och var, eftersom man inte har de här dockningsstationerna.
Precis.
Och också att de har varit orsakat vissa så här olyckor när man har kört med dem på trottoar och så vidare.
Precis.
Så, ja, Stockholms trafiksituation som vi pratade om här, liksom cykelbanor och hit och dit, det är ju fortfarande... Alltså det kan kännas lite lätt kaotiskt även här. Tror du att det kommer påverka liksom själva den kaotiska bilden vi redan ser?
Det tror jag att det kan komma att göra. Dels för att, som du nämnde, elcyklarna. Redan nu så får man ju kommentarer, man ser diskussionen kring elcyklarna, att de går mycket snabbare därin. Alltså de bryter helt enkelt trafikmönstret lite här och var, även hos cyklisterna själva. Men Voi pratar starkt om att man har så kallade svenska och europeiska värderingar. Och det är en del av deras säljpitch då, att det är det som kommer göra att vi kommer kunna ta de här marknaderna. Jag tyckte det var lite luddigt. Vad är egentligen svenska och europeiska värderingar? Nästan som att man hör Ebba Busch Thor prata om svenska värderingar. Jag förstår inte riktigt vad de menar, men det de menar framförallt är helt praktiskt att de inte ska ha samma strategi där de strösslar ut tusentals som bara får ligga på gatorna, utan de ska försöka göra så kontrollerat som möjligt och i samråd med politikerna i städerna. De börjar ju i Stockholm. Med samråd med politikerna och andra organisationer som är...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Verksamma här istället för att bara köra sin egen väg och sen försöka då vara ett ordentligt disruptor-bolag, så ska de liksom göra det tillsammans med staden. Och enligt dem själva har de fått väldigt positiva kommentarer från politiker i Stockholm. Jag vet inte om det stämmer, men det återstår ju att se nu när de faktiskt kommer ut på gatorna.
Mm. Vi får se om det blir några stora demonstrationer mot dessa då.
Vi närmar oss valet med stormsteg i Sverige. Nästa söndag, den 9 september, så är det ju dags.
Ja, precis. Och du, Fredrik, har ju kollat in det här, hur det går för partiledarna i sociala medier.
Ja, det är ju en allt viktigare kanal för partierna och partiledarna att faktiskt nå ut till väljarna genom. Valaffischer gör ju sitt, men det går ju inte riktigt att jämföra dem med möjligheten att sprida sitt meddelande och sina löften till potentiella väljare. Och det är något som partierna upptäckt, och man satsar mer och mer resurser och pengar på kampanjer i sociala medier.
Mm. Jag såg en film som spreds på LinkedIn här förra veckan som visar de här valaffischerna, de som vi ser på papper, och hur de blev levande med hjälp av AR-glasögon. Så det blir som hos filmer man gick förbi. Men vi är inte riktigt där ännu, så jag antar att sociala medier är ändå där man får liksom lägga krutet. Så vilken partiledare går det bäst för där?
Jag fick siffror från IT-bolaget Meltwater som gjorde en ganska god projektion, får man säga, under presidentvalet i USA 2016, när man pekar på att Trump fick mest engagemang och därmed kunde gå mot ett lyckat val, något som han ju uppenbarligen också gjorde. Det visade ju inte opinionsmätningarna i det valet. Men vi i Sverige här har ju inga personval på samma sätt som i USA. Men det är ändå intressant, tycker jag, att se hur det går för partiledarna i och med att de är ansiktet utåt och lockar eller avskräcker en hel del
Men
väljare.
Är det inte så att det blivit mer och mer som personval i Sverige också? För jag tänker att partiledarna betyder ju så mycket för vem man röstar på, verkar det som.
Jo, det har blivit en profilering, och sen så kan man ju personpricka naturligtvis också i valet rent faktiskt. Sen har ju partiledarna alltid varit viktiga. Men apropå din fråga då, en lång omväg, ett politikersvar fick du där innan. Gällande i Sverige då, så visar det sig att Centerpartiets Annie Lööf är den partiledare som engagerar mest på sociala medier. Framförallt så handlar det om Twitter och Instagram, där hon lyckas inte riktigt lika bra på Facebook då.
Okej, vad är det som hon gör som skapar det här engagemanget då?
Engagemang innebär att hon är nämnd av flest antal konton. Och enligt Sofie Hedestad, marknadschef på Meltwater, så handlar det om att hon är personlig och har ett bra tilltal på sociala medier. Vi kan ju också själva se att hon är väldigt tillgänglig och aktiv. Hon tar diskussioner och hon lägger ut ganska mycket innehåll.
Det är ju superintressant med tanke på hur hon ändå har vänt från, om man tittar tillbaka på kanske 6 år sedan, till idag, så är det en helt annan Annie Lööf som man ser.
En mogen partiledare, absolut. Ja. Hon har mognat i rollen och det har hon gjort på flera håll. Och sen får hon en hel del draghjälp av sitt eget parti som också är väldigt aktiva just kring henne som person. Sen så går det ju inte att se bortom det faktumet att hon ju har en väldigt speciell och aktuell roll i många frågor. Hon har ju på något sätt hamnat mellan alliansen och det rödgröna blocket. Mm. Vill vissa politiska försåsigpåare påstå då att, ja, inte minst i frågan om ensamkommande unga, om de ska få stanna i Sverige eller inte.
Ja,
så att hon får ju mycket täckning i media av den anledningen också.
Mm. Ja, men hur går det för de andra partiledarna då?
När det gäller räckvidd då, alltså antal konton och användare som man når, så är det inte helt oväntat Stefan Löfven som toppar den listan.
Okej, men jag antar att det är både liksom positiva och negativa, ja, vad man når folk med. Att det inte bara är så här, heja Stefan.
Nej, precis. Det är väldigt mycket alltså upp och ner, både negativt och positivt, som folk tycker om honom naturligtvis i sociala medier. Han är ju statsminister och därför så är det som sagt inte helt oväntat att det är han som får mest räckvidd, för att han blir väldigt exponerad i medier. Och dessutom så handlar det ju om att han blir nämnd av konton med väldigt stor räckvidd generellt, med väldigt många följare. Mm. Och då, därför får han mest räckvidd egentligen. Okay. Då.
Mm. Ja, men okej, okay, så Annie Lööf, Stefan Löfven, ja, de andra partiledarna.
Jimmy Åkesson gör succé på Facebook, får man säga. Det handlar förmodligen om att partiet satsar på just Facebook som kanal och att man skapar stort engagemang som parti där. Det finns ju en speciell målgrupp där också som är lite äldre. Åkesson har ju ingen personlig Instagram till exempel, och då ser man ju då tydligt att man riktar in sig på en lite äldre väljarskara.
Därför
de yngre. Ja, kanske. De yngre finns ju... De yngre är ju förvisso en mindre väljargrupp i år på grund av att det handlar om generationer, hur stora och små de blir. Men det handlar också om att partiet har ju delvis velat rikta in sig på kvinnor mer. Och det kanske man lyckas med här via Facebook. Men Instagram är ju ett starkt medium just för
ja.
Kvinnor.
Men sen så kan man väl säga att den yngre generationen i många fall har valt bort Sverigedemokraterna. Och att då är det kanske mer, bättre att satsa på just de här lite mer bredare grupperna med medelåldern.
Ja, men, precis. Ja. Precis. Även Liberalernas partiledare, ska vi säga, Jan Björklund, har skippat att ha Instagram. Och det är ett klart underbetyg då, enligt Sofie Hedestad på Meltwater.
Mm-hmm.
Stenåldrigt.
Ja, Janne får väl liksom bli lite mer modern kanske. Då. Men vem går det sämst för?
Gustav Fridolin.
Jaha, det tyckte jag vi hörde också även på i Almedalen där på vår scen, eller hur?
Precis, vi hörde på Gotland även då, och det handlar egentligen om att han lyckas med den inte så smickrande titeln att han, förutom då statsminister Stefan Löfven, drar åt sig flest likes på sin avgå-sida på Facebook. Så flest gillar sidan som säger avgå Gustav Fridolin.
Ja, men det är ju synd. Men å andra sidan så får han i alla fall lite reach.
Han får reach, det var, men inte så positiv sådan. Och han engagerar inte så mycket heller när det kommer till positiva meddelanden, för han är inte så aktiv. Och det kanske är något som speglas i de här förtroendemätningarna som görs med jämna mellanrum. Där hamnar ju han och hans partikollega eller språkrörskollega Isabella Lövin ganska lågt varje gång. Eller de hamnar alltid lägst.
Ja, okej. Okay, men vad kan engagemanget visa då, sett till att det snart är valda? Det är bara 10-11 dagar kvar här.
Ja, det är en bra fråga. Det här är ju ett av de första valen som man faktiskt börjar titta på det i Sverige också. Sett till USA då, inga andra liknelser som sagt, så kunde man ju se att Trump hade högre engagemang, men opinionsmätningen visade ändå att det var Hillary Clinton som skulle gå till seger. Så att jag vet inte vad det kan visa annat än just att de engagerar eller får räckvidd på sociala medier, att de får stort medieutrymme. Nu, sen ska man ju vara väldigt klar med att Twitter och Instagram och Facebook är inte verkligheten.
Nej.
Så att, ja, vi får se vad som sker helt enkelt, och framförallt så vore det intressant att se just efter valet om det har en effekt att man får stor spridning i sociala medier eller inte.
Mm. Men nu har vi missat två partiledare i alla fall, och det är ju Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt. Och det är ju så här, hur, alltså för man tänker Moderaterna ska ju ändå försöka växa sig så till det största partiet inom alliansen i alla fall. Mm. Och är det största partiet inom alliansen. Hur går det för dem? Mm. Alltså hur går det för honom?
Det finns ju en kamp där om vilka som ska bli Sveriges näst största parti egentligen. Mm. SD och M. Och det skiftar lite grann beroende på vilken opinionsmätning som vi tittar i just nu dagarna inför valet. När det gäller Ulf Kristersson då, som är Moderaternas statsministerkandidat, så hamnar han fyra då på den här listan om vilka som får mest räckvidd. Och det handlar egentligen enligt Sofie Hedestad på Meltwater om att han är ju ganska så ny som partiledare jämfört med de andra, vilket gör att han kanske inte har hunnit mogna in i rollen egentligen och fått fart i sociala medier. Så. Mm. Och när det kommer till Sjöstedt så är det spännande. Han har ju samma siffror i opinionen ungefär som Annie Lööf, men han har ju haft en roll som är ganska så tillbakalutad i och med att han har fått igenom väldigt mycket i budgeten med de rödgröna, men så samtidigt så har han inte behövt ta de tuffa, han har inte behövt stå till svars för någonting som regeringen har behövt göra när det kommer till tuffa frågor. Så att
han har ju inte hållit med dem i de tuffa frågorna. Kanske.
Nej, precis.
Så därför behöver man inte liksom...
Exakt, han har haft lyxen att kunna göra det medan han får igenom saker i budgeten istället. Men han har inte ens Instagram då, till skillnad från Annie Lööf då. Så att, ja, frågan är om det gör någon skillnad i röster. De har ju samma opinionsläge. Så det är kanske ett bevis för att sociala medier är viktigt, men hur viktigt? Ja.
Ja, det beror också på kanske, det där har man ju ingen aning om helt enkelt. Det blir jättespännande att se om det kommer påverka på något sätt, om man kommer kunna se att det har påverkat också.
Du ska handla om mat. Mimmi, du var på Delivery Heroes kontor här i Stockholm i förra veckan för att träffa vdn och medgrundaren Niklas Östberg. De driver ju bland annat då onlinepizza och Foodora. Hur går det för dem egentligen?
Ja, bra och mindre bra kanske man kan säga. Alltså Delivery Hero, för de som inte känner till det, det är det här börsnoterade bolaget som noterades på Frankfurtbörsen för drygt ett år sedan. Och det som har gått bra för dem är ju att de har ju mer än dubblerat börsvärdet på ett år, som de är värd typ 90 miljarder kronor nu. Men som många andra tillväxtbolag så dras de fortfarande med förluster. Mm. Men inte bara på grund av att de investerar supermycket i sina nya lösningar och sådär, utan också för att utkörningar faktiskt inte är speciellt lönsamt.
Affärsidén har sina brister med andra ord.
Ja.
Det har ju varit rätt så mycket skriverier kring både Foodoras och Uber Eats skitlöner. Så man skulle kunna tänka sig att med tanke på att lönerna är så låga så hjälper det marginalerna, men det gör det alltså inte.
Nej, man kan ju också nämna här att Uber Eats använder sig ett typ av frilanssystem där man får olika lön beroende på vilka tider man jobbar och hur mycket man levererar. Medan Foodora då, som har en fast lön, ja, i alla fall i Sverige. Och ja, lönen är inte kanske bättre på det ena eller andra stället, oavsett om det är fast eller frilans. Men den här personalkostnaden är ju då rätt hög, och enligt då Niklas Östberg, på Foodora så tar man ut cirka 25-30% av kostnaden på beställningen. Och hela den här affärsmodellen ger ju inte så höga marginaler helt enkelt.
Just det, för det finns ett problem där, att om man har låga marginaler redan när man har det vi kallar för skitlöner, så måste det finnas ett problem. Sa Niklas Östberg någonting om det?
Nej, men han säger ju att 80% av de anställda är nöjda. Mm. Eller mycket nöjda till och med. Men han säger också så att ja, men vissa av våra förare skulle mycket hellre vilja fungera på ett frilans, jobba på frilansbasis som på Uber Eats. Men i och med att situationen, den politiska situationen också kanske i Sverige ser ut som den gör, så tycker vi att vi tar det moraliska beslutet att ha fasta löner. Så det var väl ungefär så han beskrev det lite grann.
Mm. Tvingas in i den svenska modellen, kanske beroende på hur mycket facket får komma in där.
Mm.
Så, men om vi ser själva marginalen, om vi går ner lite djupare i det på kundnivå då. Om jag är en kund, jag beställer ett par burgare för 200 spänn säger vi, så tar Foodora alltså cirka 50-60 kronor av dem.
Ja, precis. Så du får ingen extra kostnad som kund då, där, utan de bara drar det från restaurangen. Ja, men så då enligt Niklas Östberg så är det ju istället de här tjänsterna som man har vid sidan om Foodora, som onlinepizza är ju en som jag aldrig har beställt igenom. Men det är ju som en sån här plattform där restaurangerna lägger upp liksom sina menyer och allting, och där de själva också står för utkörningen. Och där finns det lönsamhet.
Ja.
Så att, ja, det är lite märkligt kanske att med tanke på liksom att det är ju utkörningarna vi ser som själva grejen för Delivery Hero och för Fedora. Mm. Men inte det här man tjänar de stora pengarna.
Just det, för att som sagt, Östberg startade ju onlinepista först för att sen dra igång Fedora och andra tjänster runt med världen för att testa med det. Men om det är då onlinepizza och andra liknande plattformar som är de mest lönsamma, borde man inte fokusera på dem istället då?
Jo, alltså jag frågade faktiskt Niklas Östberg om det här man ångrade sig för att han startade Fedora och inte bara satsade på det. Men han tyckte ju att det här är framtiden och vi måste bara hitta ett sätt att få det att bli mer lönsamt. Och på vissa ställen i världen så är det redan lönsamt, men inte här i Sverige eller i Tyskland.
Men det är väl märklig algoritm eller väldigt märklig uträkning får man säga. Alltså, samtidigt så säger vi att börsvärdet ökar. Hur kan det komma sig när de har problem att få lönsamhet här?
Investerarna tror på dem. Mm. De tror att de kommer att kunna öka ännu mer. De ökar ju omsättning och så vidare och de går in på fler och fler marknader. De finns ju redan i, vad är det, tror jag, 40-tal marknader. Mm. Så de gör ju väldigt mycket och där de är ledande och där de kanske inte då jobbar på ett sätt med fasta löner så är de mycket mer lönsamma än när de kör på liksom att fast lön och pensionsutbetalningar och hit och dit. Men nu har de ju försökt satsa på att göra en ny grej som ska också möjligtvis gör det mer lönsamt, så det är ju att bygga egna kök. Mm-hmm. Vilket jag tycker är lite intressant, om man går på en utkörning och man vill inte vara med i restaurangbranschen, men man ska ändå bygga sina egna kök för att låta andra då restauranger göra maten i sina kök på platser där de restaurangerna inte redan finns idag.
Okay.
Om du förstår vad jag menar. Så på det viset skulle man ha möjligheten till, om man bodde i Täby, om man skulle vilja ha Phil's Burger och beställa hem det. Och det finns ingen Phil's Burger i Täby. Och därför så skulle Fedora då bygga upp ett kök, bjuda in Phil's Burger för att laga mat i det köket för att kunna servera sina kunder i Täby.
Okej, jag förstår. Allt också för att inte då dra på sig egna kostnader med personal handlar det om som ska laga den här maten, utan det får de andra aktörerna göra.
Ja, absolut. De vill bara bygga köken.
Just det. Så det, de ska alltså bygga egna kök för att sen bjuda in restaurangerna att laga mat där, men enbart då för utkörning. Du kan inte komma dit och äta. Det finns ingen restaurang så att säga.
Nej, precis. För då kan ju Niklas Östberg också bjuda in flera olika restauranger till samma kök. Så då kan man stå där, Phil's Burger på ena sidan, Vagamama på andra sidan. Inte vet jag, men att man liksom kör alla restauranger i ett samma kök. Han menar ju också då att så här, utkörningsmaten kan ju vara lite mer så här, automatiserat för att man inte har samma krav på maten. Man har ju krav, man vet att det ska vara bra mat, men man kanske inte är såhär, åh, jag vill ha en medium rare när man ska få en hamburgare hemkörd till sig. Just jämfört med att sitta på restaurang.
Ja, vi får se om det här är det som kan rädda lönsamheten då för Delivery Hero och Niklas Östberg, online pizza och Fedora i framtiden. Det var allt för den här veckan. Vi kan tipsa om att även lyssna på DI's andra poddar som Analyspodden och Makrorådet samt intervjupodden Förnuft och känsla.
Ja, och höstens DI Startup Tour är ju igång och där letar vi efter Sveriges hetaste startupbolag. Man kan redan nu hämta sin biljett för att sitta i publiken på delfinalen i Stockholm den 19 september. Och vi kan också flagga för att ansökningstiden för att pitcha i Luleå och Linköping stänger den 3 september. Det är ju nästan, det är bara nästa vecka här.
Just.
Så ansök på startuptour.di.se.
Gör det och kolla också in DI Digital på Instagram där du får det senaste kring digitala affärer med mera. Inte minst den här videon då på när ni ser mig se ful ut och tönt ut när jag åker på den här elskoten. Vi heter DI Digital där på Instagram. Ja,
ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.